en gyros i halsgropen. Så.
Jag har en del vindruvor är det som jag har ätit. Så att jag,
vindruvor det, ja, och jag har en gyrostallik som åker. Hej och välkomna till avsnitt 236 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas, a.k.a. Mammut. Och med dig
Kjell, a.k.a. Dellert.
Nej, det heter
jag inte. Jag heter ju det, men, ja.
Men det blir, inget, blir det i sånt
fall. Det är inte mitt alias.
Nej, liksom. Då blir det liksom Kjellert eller Drellert.
Ja, eller något annat. Prästen.
Ja.
Eller
prästjäke.
Eller något sånt, ja.
Och du är präst, nu har vi sagt det flera gånger.
Ja, ja. Det kanske är bäst man säger det ifall någon tvivlar. Det var en gång när jag svarade på frågor på Bröllopstorget för många år sedan, när det var en aktiv sida, som det var någon som ifrågasatte detta. Är du verkligen präst? För de tyckte att jag svarade oprästligt.
Visst är det så att vi har pratat om Bröllopstorget ganska mycket för många år sedan, och det var en blogg, va? Nej, en hemsida.
Ja, med ett forum.
Ja,
precis.
Ja,
det från början var det väl liksom, det var många olika sidor bröllopsrelaterade. De hade vissa experter knutna till det här och så. Och då var jag i egenskap av präst och skrev jag svar i vissa trådar där.
Just det.
Ja.
Om kyrklig spörsmål.
Kyrkliga spörsmål, ja. Ja, nu kommer prästen att svara på frågan om de kyrkliga spörsmålen.
Hörru du, jag vill börja med att tacka dig för förra veckans avsnitt. Lyssnade på det här om dagen.
Ja, det samma, men det kan jag ju inte.
Nej, det var, jag fick ett väldigt elakt ryggskott. Det var en hemsk upplevelse. Nu har jag haft många hemska upplevelser på kort tid. Jag var blindtarmar och proppar och ryggskott.
Jag märks att åldrandet smyger sig på sådär, ja.
Ja, 35 ligger runt hörnet. Det verkar som det är 85. Men, du gjorde ett väldigt bra avsnitt. Det är roligt det. Du har gjort, kan det vara 3-4 avsnitt kanske, själv?
Om man inte räknar sommarprogrammen, sommarpratet och vinterpratet, så är det 3 avsnitt som jag
har gjort. Ja, men då är det kanske en 5 då, med de här. Ja. När vi gjorde, du har gjort några stycken nu i alla fall. Och det, dels, nu höll du också till ett tema. Du behöver inte sitta här och referera. En timme refererade vi förra veckans avsnitt. Eller går igenom det. Men du hamnar i ett annat, lite annat tonläge. Har jag tänkt på. Rösten.
Mot när vi sitter här. Ja, absolut. Ja. Oh, ja.
Och det har vi varit inne på också. Att man blir lite mer... Det blir lite mysigare på något sätt. Det blir lite intimare.
Ja, ja.
Det landade vi också när vi hade gjort de här sommarpraten. Det var inte mycket med det. Men återigen tänkte jag på det, att det blir ett lite annan klang på något sätt.
Om man ska nu kliva bakom kulisserna i detta avsnitt som så många är väldigt intresserade av. Så kan man säga att det var tredje försöket jag gjorde när jag gjorde det. Jag började först en gång och pratade kanske 20 minuter. Sen så, nej, det här blir verkligen inte bra. Och så försökte jag en gång till, och så pratade jag om ett annat ämne, och så, nej, det här blir verkligen inte bra. Och där tror jag att man hade känt igen, för det var kanske det som var felet, för jag försökte gå på lite grann som vanligt, och det sitter ingen och svarar. Nej. Så att det blir liksom, hörni, jag har hört att man bränner koraner. Alltså det blir jättekonstigt när man sitter och skriker in i mikrofonen åt sig själv sådär. Så att
Och jag är glad att, för jag har ju inte hört de två bortklippta versionerna.
Nej, det ska du vara glad för.
De kommer i
extra materialet kom aldrig.
Aldrig visas. För då, du inledde där att, ska jag prata om motioner till kyrkomötet?
Just det.
Och då tänkte jag, så hoppas han inte gör det, för det vill jag gärna göra tillsammans. Och det gjorde du inte heller.
Nej, utan, och det blir inte idag heller, för att jag hann inte kolla det, utan andra grejer idag.
Nej,
men precis. Jo, det är ju något som vi har blivit... Experter på.
Att ta upp i alla fall.
Experter
på innehållet, vet jag.
Ja, nej, precis.
Mm. Men du, stort tack. Jag tycker att det har varit ett väldigt trivsamt avsnitt.
Tack.
Och att du inledde med en sån fin psalm också. Det tycker jag var. Det blir lite speciellt, och det får det vara när man gör det själv.
Ja, men
man
precis.
Man får gå från ramarna. Men jag hoppas att du också känner att det är skönt att vi är båda två.
Verkligen, det, verkligen. Det är så det ska vara.
Ja, för annars får du döpa om det till en präst och...
Nej, en präst.
Nej, en präst, punkt. En präst.
Jättekonstigt namn på en podd.
En präst. Okej, hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft det ganska bra, tycker jag. Jag har gjort en massa saker. Men idag har vi haft faktiskt, det är faktiskt lite kul att berätta. Idag har vi haft ett möte, jag och en musikerkollega med kommunikationsavdelningen, Svenska kyrkans i Sollentuna kommunikationsavdelning. Tack för att ni är med oss på det här tåget och hjälper oss att bli bättre, eller åtminstone billigare. Ja. Och så har vi haft ett möte om ett antal YouTube-filmer som vi har tänkt producera, som presenterar kyrkan och kristen tro för barn.
Okay.
Och den kommer att heta, som det låter nu, Kyrkrottans söndagsskola.
Ja.
Ja, och det är en kyrkrottan, det är inte så att jag har hittat på kyrkrottan i största allmänhet, men just den här kyrkrottan hittade jag på till en musikal vi gjorde förra året, i början på förra året. Och nu så, ja, och på olika vägar så kom vi fram till att vi skulle...
Det måste vara superkul.
Ja, det ska bli fruktansvärt.
Jag har inte sett hela musikalen, men jag fick se, vi hade en personalsamling, så var det ett utdrag ur det.
Ja.
Och så istället för barn så var det lite kollegor som skådespelade.
Precis, precis.
Och du läste och det var sång och så. Det var ju otroligt bra. Och jag kan tänka mig att det kan vara roligt för dig att få fortsätta jobba med
figuren. Ja, alltså, ja, absolut. Det ska bli
som
riktigt
heter,
spännande.
Som
han heter Magister Kyrkrotta.
Så enkelt var det, Magister Kyrkrotta.
Han är lite gammal och lite gnaggaggig. Inte gaggig, gnällig. Vad heter det? Knarrig skulle jag säga. Knarrig, lite så här,
såklart.
Ja.
Magister,
ja, nu ska vi se. Och det första han ska prata om det är... Det börjar låta som Lars Kolmar. Det första han ska prata om det är... Alla helgona är det sagt. Så den första filmen ska... förhoppningsvis blir var färdig filmad och redigerad till allhelgona helgen. För då ska tala lite om döden och förhoppningsvis lite om fallhelgona.
Då ska vi komma ihåg att länka sen när vad det lider i Facebookgruppen.
Ja,
en präston mammet som ni gärna får gå med i. Den är tyvärr inte, vi är inte superaktiva där.
Nej,
vi lägger mest upp att...
Nu är det ett nytt avsnitt.
Nu är det ett nytt avsnitt.
Det är bara det vi gör nu.
Och
vi hade
ju
andra tankar från början.
Ja,
det skulle vara extra material och vi skulle göra små roliga saker. Så här, men vi...
Ja, men om så vi ska istället för saker två saker halvdanna så är det bättre att vi gör den här bra.
Ja, just det.
Så tar det.
Somliga veckor kanske en del tycker att Facebook-sidan är bättre än podd, men det är inte så vanligt att podd.
Ja, det ska bli kul att få se det.
Ja, det här ska
hur ska ni lägga upp det arbetet? Alltså, du har...
Ja, nu
jobbar med karaktärerna och
ja, nu är det sagt. Det jag ska hålla på med nu, ja, det som jag ska göra nu är att jag ska försöka få upp någon sorts manus.
Ja, det är väl en bra start.
Och kommunikationsavdelningen och sin sida ska gå ut och provfilma lite grann på den miljö, i den miljö där vi ska vara. Och sen så ska vi försöka höra av oss till varandra under gång så att säga.
Ja.
Och musiken som jag jobbar med här är ju också, sitter ju vägg i vägg, så att vi kommer nog att byta en hel del tankar kring det här manuset också. Hennes roll är just, du är inte riktigt klar. Vad är det? Jag tänker med henne som en samtalspartner till Rottan mest.
Mm.
Så för att just i egenskap av musiker har man inte så mycket att göra kanske just det här konceptet.
Nej, i musikalsammanhanget så spelade hon, det var mycket tydligare.
Precis, precis.
Men här så... Nu, ja.
Men här är det
på ni har gjort sätt, mycket så. Tillsammans i den
gjort, ja.
Typ av saker så att det blir nog inte superbra.
Jag tror att det kommer att bli bra.
Ja.
Jag tror det är jättespännande ska det bli faktiskt.
Ja. Får vi ringa om du behöver en jättestor mammut med till den här lilla perspektivet om en stor fot bara kliver.
Hallå, hallå, vad är det? Jag trampar ner någonting här.
Ja. Ligger du platt under. Var det slut? Alla helgona, döden.
Kyrkrottans död.
Magistern dog.
Ja.
Ja, nu kom vi på ett sidospår. Men annars då? Du mår bra?
Jag mår bra,
ja.
Tycker jag. Jag har varit på mitt arbete hela två gånger den här veckan. Två dagar.
Ja.
Och det som jag... Det är skönt.
Ja. Hörru, vad tror du om det liksom kommer en... Det här vill vi inte prata om, men nu gör vi det i alla fall för att jag öppnar munnen utan att tänka klart. Men om det kommer en andra våg nu som man befarar lite, skulle inte det kännas väldigt jobbigt då att stänga ner igen?
Jo, förfärligt jobbigt skulle det kännas. Jag har ju tyckt och tycker väl kanske fortfarande att ja, det är ju inte över. Så ibland tänker jag att undrar om jag öppnar upp för fort. Om det går för fort med att vi sätter igång med saker
det, och ting. Det kan vi väl tycka att det faktiskt gör. Ja. Alltså lite grann i alla fall.
För jag tror att mycket av det här att vi nu öppnar upp beror på att folk verkligen orkar inte längre. Alltså man orkar inte sitta hemma, man orkar inte låta bli att. Men samtidigt så ja,
det... Sen har jag ett svar som också är fel men fullt rimligt. Det är ju att allt annat öppnar upp.
Mm.
Varför ska inte vi göra det då?
Absolut.
Och det är också så här, alla andra hoppar över stupet, varför hoppar inte vi över? Det är dumt, det är dumt ja, så. Ja. Men det blir väldigt svårt, för det blir väldigt mycket påtryckning från alla håll och alltså inklusive din inre människa så här, men nu är så mycket annat öppet och kan vi inte anpassa och det är mycket mindre bekräftade fall och så vidare.
Så är det ju, absolut.
Ja, och då kan vi ha gudstjänst och sådär och tänka säkert och tryggt som vi har gjort och här i kyrkan har vi dubblat gudstjänster och har en gudstjänst endast för de som är äldre då, i riskgrupp. Så att på det sättet har vi ju gjort det ansvarsfullt, men har vi som samhälle öppnat upp för tidigt?
Ja. Det får ju framtiden utvisa på något vis.
Men det är också så himla svårt. För nu börjar man ju se mer och mer av de här konsekvenserna varit. Som man har stoppat lite huvudet i sanden för att bara ta sig igenom perioden. Men nu har vi ju kommit en bit fram. Och alla som har blivit arbetslösa och det är katastrofer som fortfarande inte är tillbaka i tjänst. För alla som har mått så psykiskt dåligt som de aldrig har gjort och så vidare och så vidare. Det måste man ju väga med också.
Ja, absolut. Visst. Det är det som är den svåra balansgången.
Jättesvårt.
Liksom. Så, smitta och lika så att man har det här med man har häft besöksförbudet på äldreboenden eller det är väl från 1 oktober tror jag. Ja. Även det. Så och att ja. Jag förstår ju verkligen det. Och jag vet att alltså, många gamla verkligen lidit av att ja, de säger att jag dör hellre. Jag dör hellre liksom.
Ja.
Om jag får träffa mina anhöriga. Liksom. Så. Ja, nej, det är en svår situation. Och det skulle verkligen kännas dystert om vi fick börja om från början och stänga våra verksamheter igen.
Ja.
Nu har inte allt börjat än eller öppnat, men en hel del är ju på gång i alla fall där.
Så är det ju. Och, ja. Men återigen, vi har tagit också mycket ansvar tycker jag att det är mer slutna grupper, alltså med föranmälan så vi verkligen kan ha koll på hur många det är och
hur
många kan vara i det här rummet och så vidare. Vi hade faktiskt här i söndagen som var så fick vi säga nej till närmare 15 stycken i dörren. Nu har ju vi två gudstjänster. Så det här var ju på första, för det är den som är tiden som är satt. Ja, men ja, som folk vet.
Av tradition, liksom. Så att säga.
Ja, tradition. Mm. Och då är det klart att det är skönt att det hände så på den. Och det var ju det vi tänkte att det skulle göra också. Så att man kan hänvisa tillbaka till den som är senare. Men det är klart att alla de kom ju inte tillbaka. Och det är svårt, det är svårt hur ens, det känns fel.
Ja, just att säga nej till folk som vill komma till kyrkan. Ja, visst, absolut.
Men rätt. Eller
vi har inget att välja på. Det är ju så det är.
Jag hade samma situation på vårt, vi har ju sånt på fredagkvällar för ungdomar, ungdomshäng. Mm. Där det också är då vi har krympt tiden bort med mat och anpassat så mycket vi kan. Och då en 50-gräns. Och där då den som har hand om den verksamheten fick vid mässan så kom det 10-12 stycken som fick säga också nej, ni får komma tillbaka senare eller nästa vecka. Och så.
Jaha.
Det är tråkigt. Alltså det är ju inte så mycket verksamhet vi har i kyrkan där det blir problem.
Nej, just det. Och när det gäller, som vi har varit inne på förut, när det gäller antal personer i gudstjänsten så är det väl kanske just den här kyrkan där du jobbar. Ja. Det är där som det är kan bli sådana problem.
Ja. Och det är såklart glädje att så många vill komma. Så
såklart.
Det är inte ett problem, men det känns så fel i en att nej men stopp.
Ja,
du får inte komma in. Så. Men ja, men nu sitter vi här och har vi något och annat att prata om. Jag hade en vecka av väldigt ryggvärk, så jag har inte jag kan inte komma med så mycket rolig input. Det har varit mycket smärta. Suttit hemma i konstiga vinklar med datorn och försökt arbeta och kollat en del serier.
Har du bilder på detta?
Nej, det har jag inte, men tänk dig som man målar av en sjöjungfru, ligger lite på snisk.
Ja.
Jag vet inte tusan om man gör det. Men jag liksom lite så...
Alla gånger jag ser sjöjungfru så ligger de lite på sniskan.
Sniskan, ja. Ja. Men lite sådär, försökt hitta ställningar som inte gör fruktansvärt ont.
Hänga i taklampan.
Ja, knäveck, mycket knäveck med dator på golvet och så vidare. Jobbade som fladdermus.
Ja, ja, det låter...
Nej, tråkigt inte. Är det. Gud vad tråkigt det.
Ja, men nu är det bättre. Jag ser att du sitter här som en ostbåge, så det måste vara bättre.
Kanske poddande som har förstört.
Ja, just
för vi sitter alltid kanske, så krokigt.
Ja, för jag har också ont i min rygg, om vi nu ska gå in på sådana här sjukdomar igen. Så att, för att det inte är så ont, jag kan ju leva.
Ska vi prova ett avsnitt? Det kommer ingen se i för sig, men att vi kanske borde prova någon gång med ett varsitt knäfall.
Just det. Eller vi kanske ska ligga på rygg. På golvet och ropa rätt ut i luften. Jag vet inte, jag kan ju testa nu hur det låter om jag gör så här.
Det kommer ju bli en dålig ljudbild. Men om du provar
det. Verkligen. Men om jag, nu har jag alltså, för er som då inte ser det här, så går jag av stolen och så lägger jag mig nu på rygg och tittar upp i taket. Hej och välkomna till podden En präst och en mammut. Ja, jag vet inte hur detta nu. Ska jag se att jag också blir förevigad här på... fotografi.
Ja, jag ser på ljudbilden att det inte är super...
Det här är inte bra.
Nej, det är inte bra.
Nu ligger jag delvis under bordet också. Det kan påverka saker och ting. Så. Nej, men jag kan ju kanske bäst att jag sätter mig upp igen då. Sådär, ja.
Jag är tvungen att ta i extra mycket och stöna så att alla hör att jag verkligen gjorde detta på riktigt.
Och det gjorde du faktiskt.
Det gjorde jag på riktigt.
Ja. Vi går vidare. Vad har vi att prata om idag? Vad har du fram?
Ja, här har vi en sak som vi är bra på det här att sitta och killgissa på saker som vi egentligen inte vet.
Beklaga oss också över kyrkans olika saker.
Och nu är det så att i kyrkans tidning denna vecka så står det: biskopen är Härnösand sjukskriven på inrådan av facket. Och
det var ju faktiskt ingen rolig artikel.
Det är absolut ingen rolig artikel. Och det är nog ingen rolig situation heller där på stiftskansliet, för där är det samarbetsproblem. Och facket har uppmanat biskopen att sjukskriva sig. Stiftsstyrelsen där i Härnösand säger att de ska försöka helt enkelt att sparka biskopen. De ska försöka bli av med biskopen. De menar att hon sköter inte sitt arbete på ett bra sätt, tycker de. Och medan andra då hävdar att det är stiftsstyrelsen som är problemet och biskopen är kompetent och pålitlig.
Varför är det så här då?
Varför är det så här?
Varför återkommer de här artiklarna hela tiden? Alltså inte just om Härnösand, inte just om den här biskopen, men att Svenska kyrkan har den här typen av problematik.
Ja, jag vet, alltså det populära svaret brukar ju vara att vi är för snälla, vi har en snällhetskultur. Mm. Jag är osäker på att det stämmer, jag vet inte jag tror att det är något som man säger för att det är lätt. Men jag vet inte varför.
Det här har vi också pratat om många gånger, men ibland får man prata om saker flera gånger för att vi kommer med en annan, för att vi kommer med en annan vinkel också. Ja. Alltså, och tänker... Det vi tänker just nu kanske vi inte tänkte för 2 år sedan när vi pratade om det sist, vad vet jag. Men det är klart att det är en rad faktorer. En faktor är ju också att vi har så lite tydliga mål. Alltså det tycker jag inte är ett för lätt svar att svara. För att det är så svårt mätbart. Och det pratar vi mycket om nu och kommer göra mer framåt också. Om vi blir en organisation som blir... Svenska kyrkan som organisation kommer ju bli mindre ju färre medlemmar det är. Och då måste man ju också tänka sig, vad är viktigt? Och där är det ju så himla svårt att föra diskussion om kvantitet och kvalitet.
Ja, just
alltså
det.
Så. Och du har din grupp, du träffar 4 stycken.
Mm.
Sen har du i ett annat sammanhang träffat 44 stycken. Men för de här 4 som är en sorgegrupp
i
timmen med dig ovärderlig.
Mm.
Medan de 44 träffar är någonting mindre viktigt.
Ja, ja,
och, men du träffar fler och väldigt svårt att ställa allt det här emot varandra. Och här, ja, och blir det ännu mer liksom diffust så det är väldigt svårt.
Och precis
och det här med målen liksom. Alltså, ja. Vad är det vad vi ska göra? Jo, men vi har våra huvuduppgifter, men det vet vi.
Mm.
Det kommer vi alltid, vi kommer ha kyrkliga handlingar. Men utöver det
ja.
Så finns det så mycket utrymme.
Kyrkliga handlingar, fira gudstjänst. Sen så är det så mycket annat som man kan gå in och göra och under liksom kristen
flagga.
Och göra det med rätta så att säga. Man kan ju hitta på alla möjliga saker. Vi kan ha en gårdsfest där man får ha ett popcorn gratis och man får hoppa i hoppborgar och sådär. Och kyrkan arrangerar det.
Ja.
Och ja, då är det kanske inte så att det står ingenstans i Bibeln att Jesus säger hoppa i hoppborg eller poppa popcorn och sådär. Men däremot så uppstår en gemenskap när folk träffas och man erbjuder ett tillfälle för människor att träffas, umgås, ha kul. Liksom.
Ja, då är det gör allt folk till lärjungar döpt med Fader, Son och Helige Andes namn. Det går ju att få folk till dopet på så många sätt.
Ja.
Och så många där du väl kan hitta in via Hoppborgsträffen. Ja. Som någonting annat.
Ja, alltså, absolut.
Och det gör det väldigt svårt.
Ja.
Och att jag vet inte om det har med konflikter, men jag tror att det också kan vara faktiskt, inte i det här fallet, nu pratar vi mer generellt, att det blir också så personbundet. Man formar tjänsten om någon är där lite längre tid,
som
många är i kyrkan.
Mm. Mm.
Alltså, den tjänsten du har, den är det inte många som kan kliva in i efter dig. Alltså, om vi bortser från den kyrkliga handlingen, det kan en präst, ja.
det
kommer se olika ut. Ja. Men allt du har med det uppdraget vi pratade om inledningsvis, att göra med filmen, det är din spetskompetens. Mm. Och lägger man då så här, vi söker någon som kan göra det här, det är ju supersvårt. Och då kan det ofta gå i clinch, det har jag sett flera gånger. Så här, men förre ex gjorde så här. Jo, men det passar inte. Jag kan inte det liksom.
Nej,
och så blir det konflikter
det.
Där. Och det här med målen. Och sen tror jag det finns någonting i snällhetskultur. Det kanske är fel ord som du säger. Men att vi inte tar tag i saker tillräckligt snabbt då.
Mm, mm, mm.
Att det får gå för långt liksom.
Och sen är ju alla, alltså det är ju så många, det är det ju såklart inte vi ensamma om i kyrkan, men kanske en av de tydligaste i alla fall att det är så många olika liksom, personligheter som spretar åt olika håll. Man vill ju förhoppningsvis samma sak. Vardag med Gud heter det hos oss, eller tidigare gör Kristus synlig i världen, så att säga, tydlig. Och det vill man ju, men sen så
bara ett ord i vår församling, förlåt.
Jag är Gud tydlig i på Renstjärnas gata.
Ja, ja.
Eller så här, ja. Men märkligt i så fall. Men man har så många olika sätt att komma dit. Alltså det är som du säger, alltså jag gör på det sättet, en annan präst gör på ett annat sätt. En pedagog gör så här, en annan gör så här. Man vill samma sak, men krocka lite grann, för det kanske den ena tycker att det där är väl ändå inte rätt sätt. Det där är inte rätt sätt att jobba på. Är det här verkligen en riktig präst? Är den här pedagogen verkligen kristen som gör på det här viset? Och det är sånt kan naturligtvis skapa konflikter.
Ja, men så är det. Så är det. En sak som stod i inledningen där, det är något annat, men jag tycker att det är också en problematisk sak. Facket uppmanar kyrkoherden.
Biskopen, ja.
Att sjukskriva sig.
Ja, just det. Och i det här fallet som jag förstår det, det är så många turer här, men jag förstår det ju som att det är alltså av omsorg om biskopen som facket säger, för det är alltså hennes fack, medan däremot då, som sagt, stiftsstyrelsen vill avsätta biskopen. Men det här,
jag har jobbat fackligt länge och fick och stött på det här i olika samverkans när jag suttit i olika förhandlingar och konflikthanteringar den vägen, att så här, att jag kanske har tagit orden i min mun. Jag tror inte det, men vi säger att jag gjort det, att jag blir själv påverkad av den trendgrejen. Att uppmana någon att sjukskriva sig. Alltså det är också någonting konstigt.
Ja, visst är det.
För att det är en läkare som ska göra det.
Ja, ja.
Men det är ju inte så svårt idag att bli sjukskriven. Alltså en kort tid.
Mm.
Ska inte ge mig in i något annat. För det är väldigt mörker för massa som är sjuka. Som inte får vara sjukskriven. Det är inte det landet jag är i. Utan bara det där första steget. Liksom. Och det är också något konstigt system. Att ja, men, då får du sjukskriva dig.
Ja, nej, det är ju märkligt onekligen. Det reflekterar jag nästan inte ens på när jag
säger
det.
Men jag har reflekterat det så mycket just i facksammanhang att så här, uppmanas till ja, men sjukskriv dig då. Och då saknar vi någonting i vårt system.
Ja, just det. Organisationen där.
Ja, då borde det finnas var hemma nu ett tag så att vi kan reda i detta.
Ja, just det.
Är mer rätt liksom.
Ta time out som Mona Sahlin sa för ett
antal år sedan. Ja, men då är det alltså, kanske man, bättre liksom, för att det blir renare för att man då tycker jag smutsar ner. Ja, jag säger
nej,
det
ja, jag förstår. Jag
är... ordet sjukskrivning för det är folk som är
sjuka. Ja, man är inte sjuk därför att
nej, det är för skillnaden är det utbränd, det är ju så, du har kommit så långt.
Ja,
men att du uppmanas för att det är konfliktfullt att sjukskriva dig, då vi saknar någonting då.
Jo, det håller jag med om.
En timeout situation. Vi har en situation som man kan ta till. Men det är ju om någon står under utredning. Så kan man få vara hemma med lön eller något sånt där. Har jag varit med om i något, inte jag själv då, men varit med om en sån situation i något tillfälle.
Ja.
Person som fick vara hemma i väntan på att det här höll på att utredas liksom. Det bara finns någonting där som är orent i vårt
upplägg. Ja, det måste vara någon sorts lucka där.
Men alltså lycka till och sånt här. Återigen, det här är ju så dålig publicitet. Att det ska behöva bli
ja,
så här.
Ja, liksom. Visst, verkligen. Det, och som jag minns rätt så har denna biskop inte varit biskop jättelänge heller.
Nej. Och då kan det väl vara så här, där persongrejen som jag var inne på. Att, ja, men du är ju inte som X var innan.
Nej,
liksom.
Visst. Nej, visst.
Och vi vill ha tillbaka X. Ja, men
det går inte.
Nej, det går inte.
Precis. För att nu är X...
pensionär eller någonting annat, ja.
Här är något som är inte heller så roligt, verkligen inte. Nej. Men det är intressant.
Sällan någonting som är i den här tidningen som är verkligen så kul.
Nej, det är inte ofta. Tidningen, det här är också från kyrkans tidning då. The Guardian hänvisar de till, en tidning. Och det här är en... det här utspelar sig i Australien.
Ja.
Präst i den australiensiska delstaten Queensland är inte längre skyddad av tystnadsplikt när det gäller att rapportera om sexuella övergrepp mot barn.
Okej!
Katolska kyrkans protester mot förslaget avslogs av parlamentet. Den nya lagen innebär att den som inte rapporterar sexuella övergrepp mot barn åtalas. Queenslands justitieminister sa att lagarna gör det till ett brott att inte rapportera om och skydda barn från sexuella övergrepp mot barn. Ofta är präster skyddade från att bli åtalade om de inte rapporterar om sexuella övergrepp. Så står det. Men
det är alltså inne på tystnadsplikten som är då.
Och det är det som var intressant.
Ja, precis. Och,
för det här är något som vi ofta tar upp med konfirmander och med ledarutbildning.
Till prästen kan ni säga vad som helst om det är ett enskilt samtal.
Men jag brukar ofta ta fram ett exempel då, att om jag får veta att de ska... att någon ska spränga den här kyrkan nu på söndag, så får jag inte berätta det. Sen får jag såklart, jag får inte berätta att den personen har sagt det och så vidare.
Nej.
Men
däremot om någon kommer och säger det i kön på ICA.
Ja, precis.
För det brukar du ta som exempel också.
Ja, eller på Coop. Eller någon av alla andra affärer som finns.
På det här är inte Sveriges Radio.
Nej, just det,
så du får säga alla varumärken. Willys. Ica Maxi. Ja, det brukar du ju ta som exempel. Ja, men vad händer med det här då? Alltså här, just det här fallet kan jag ju bara känna så här, ja men gud vad bra. Sen vet jag inte hur många präster eller som får veta om sexuella övergrepp mot barn. Så, men klart det kan det förhindra så just därför kan jag tycka är bra. Men vad gör det med, nu kanske jag famlar efter något som inte finns, gör det något med kyrkans särställning om vi tummar på tystnadsplikten? För då finns det inte längre någon stans där det är total tystnadsplikt.
Nej, och jag tror att det är där det handlar om väldigt.
Det är klart det gör.
För att om man inte vet, jag kan också såklart känna vad bra att man får berätta om sexuella övergrepp eller så. Men samtidigt då är inte längre tystnadsplikten absolut som det heter. Då får man vid vissa tillfällen ändå bryta mot tystnadsplikten. Och då är det någonting ändå som går förlorat på något sätt. Ja. Alltså för att nu vet man vad jag än säger, vad som än händer, så kan prästen inte berätta det.
Sen är det klart att det vore skönt om det stod så i kyrkoordningen. Att just den här saken då måste du rapportera. Och det är klart att som personkälldället så skulle det vara skönt. Mm. Får du veta en sån hemskhet så gud vad skönt att kunna få gå och berätta det.
Mm.
Så att personen får sitt straff.
Ja, visst.
Men vad gör det med... Men också jättesvårt att sitta för oss och säga för att... Ja, men tänk om det är ett barn. Det här barnet som har blivit utsatt och du hade kunnat rädda nästa barn. Vi får släppa det. Mm. Så att vi inte kladdar in oss i någonting som vi inte menar.
Mm.
Och vi lyfter bara till... Vi struntar i det just nu i vårt fortsatta resonemang.
Ja.
Vad gör det liksom med tystnadsplikten? Ja, det är ju problematiskt då, på det sättet. Om det finns en lucka i den totala... tystnadsplikten.
Ja,
liksom.
Ja, just det.
För blir det en lucka, då blir det också gråzoner.
Ja,
som du inte behöver ha nu, för att nu är det. Är det ett enskilt samtal, vi stänger av micken snart och jag säger till dig, nu, det här vill jag berätta för dig som präst i själva vårt samtal. Då vet du att det finns ingen gråzon. Oavsett vad jag säger så måste du ta det.
Så måste jag, visst.
Ja, stanna mellan dig och Herren tills döden skiljer tills åt. Döden, då ska du få ses igen. Nej, men tills du går i graven så att säga.
Ja, just.
För att då kommer det bli liksom
en gråzon. Det här är då, okej, nu är det här är en grej som, ja. Det kan ju också tänkas finnas andra situationer där man skulle kunna behöva bryta mot tystnadsplikten. Ja. Och till slut så står man där, tänker jag då. I en framtid med en tystnadsplikt som är värdelös egentligen.
Ja, men lista på 15 punkter som du då ska få, så ska du sitta med
mera gråzoner
tydliga. Vänta nu, det här ingår under paragraf 2. Nej, men det går inte, du kan inte fortsätta prata om det här. Men det vi kanske hamnar den då, just som sexuella övergrepp, om massmord. Nej, men det finns ju massa saker som man skulle kunna, som är så fruktansvärt vidrigt.
Ja, men visst, absolut.
Nej, men där handlar det ju också om den här sista positionen av någonstans få en medmänsklighet fast du inte förtjänar det på något sätt.
Ja, just det.
Jag
på något vis att där är det ju det är Gud är den som dömer liksom, inte
Gud
är
större.
Ja. Och så att det är väldigt komplicerat faktiskt. Generellt som sagt, absolut. Nej, inga brott. Liksom, utan här, tystnadsplikt är tystnadsplikt. Ja. Men.
Ja. Men sen alltid på individnivå eller situationsnivå så kan man... Oh, gud, vad jobbigt. Ja.
Och sen är det ju också, just i det här fallet... Men jag brukar ju säga när det gäller just det här exemplet med kyrkan som ska sprängas, som jag säger. Där kan jag har ju... Det första självklara valet är att försöka övertala personen i fråga att berätta för någon annan som får berätta det vidare. Går inte det så det är klart att om jag vet att en kyrka ska sprängas så kanske jag inte behöver berätta att den här personen ska spränga kyrkan, men jag kan säga var försiktiga på söndag och kolla upp folk som kommer, för det kan hända att det är. Och alltså, det finns ju lite sådana möjligheter, men där är det ju svårare om det nu är sexuella övergrepp på barn som det handlar om.
Här skulle vi kunna få en riktigt sån filmisk situation. Du får veta det här. Kan du inte göra något, så har du liksom så här, man ser hela ditt samvetskval i det här.
Ja, just det.
Och så väljer du så här, på lördagen, jag är sjuk, jag kan inte tjänstgöra imorgon, så får någon annan, så ja, sprängs det, så
ja,
sitter du där,
ja, just det.
Eller så kommer du in som hjälte, kanske roligare om det är en dyckare.
Man kommer in i det sista minuten, tar tag i bomben och slänger ut den.
Ja.
Ja, just det. Jag skulle hellre vilja vara den.
Det är klart, skulle hellre vilja vara den. Kommer in i en kaftan, alltså som en mantel så, superhjälp.
Ja, verkligen, ja. Sveper fram som skrivit professor ett... Snape där eller något.
Ja, skrivit ett S på prästkragen, superhjälp. Nej, jag vet
SK,
inte.
Superkäll.
Super... Det är också ett barnprogram. Superkäll.
Superkäll, ja. Ja, det låter som att det skulle kunna vara.
Snälla då, Superkäll.
Ja. Supersnälla, Superkäll.
Ett väldigt har du någonting
konstigt med... barnprogram, men ändå.
Ja.
Vi ska se om vi hade någonting.
Du skulle passa att göra barnprogram.
Ja, det är absolut. Det, jag skulle vilja göra barnprogram.
Ja. Sitter du och gör barnprogram, så hör av er.
Ja, precis.
Vi gör gärna ett barnprogram.
Här har vi ett om corona, det ska vi inte ta, för det har vi pratat om redan. Ja, vi kan ju bara snabbt nämna att det som vi pratade om här om veckan, att... det här högerextrema partiet Alternativ för Sverige hade ansökt om att få ställa upp i kyrkovalet.
Just det.
De har fått nej på detta, och vi sa ju redan där att det fanns två saker som kunde göra att de inte fick ställa upp. Antingen att de inte hade 300 personer registrerade.
Var det det som var ena? Det minns jag inte. Jag minns bara andra som
och det kom andra, till nu. Ja, och det andra var att om det påminner för mycket om något annat parti eller nomineringsgrupps namn, så kan man inte. Och då finns det ju bland annat borgerligt alternativ nu. Och
kan du läsa båda de här? Ja, och nu gjorde du det. Kan du ta det igen? Båda efter varandra, så man får höra om det verkligen är lika.
Borgerligt alternativ.
Ja.
Alternativ för Sverige. Det är ju alternativet som är det samma. Ja, liksom. Ja. Så. Sen kan man ju säga att...
Jag är glad att de gick på den här linjen.
Självklart. Ja,
men
nej.
Nej. Inte så lika kan
det,
man
det
inte säga.
Det är inte så lika, nej. Då skulle man inte kunna heta Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna heller i det fallet. Liksom. Så att, för det är demokrater, ja det är ju inte det. Men de kallas för det båda två. Och så att, ja, jag är tacksam att de inte fick ställa upp. Ja. De har ju fått möjlighet att överklaga, så vi har inte sett. Sista ordet är inte sagt än. Men naturligtvis vill jag inte ha in ett högerextremt parti, ännu mer högerextremt parti i kyrkan. Men motiveringen här är ju, ja, den är ju lite märklig. Så,
kan vi tycka.
Så, men
tacksamma för det.
Tack för att ni gick på den linjen än så länge. Så får vi väl se. Ja, jag vet inte om vi ska nöja oss där. Jag kan ju nämna också här att det finns en debattartikel i Kyrkans Tidning om en kvinna som är gift med en man som är antagen som prästkandidat för Göteborgs stift. Hon skriver, det är något som vi i familjen mycket är glada för. Vi bor i en mindre stad utanför Göteborg där jag har fast jobb och där barnen så småningom ska börja i förskola. Om allt går som det ska har min make 2 år kvar innan han är färdig med sina universitetsstudier. Då väntar det sista obligatoriska året på pastoralinstitutet i Lund eller Uppsala. Det innebär att om 2 år står vår familj inför ett val. Antingen får min make veckopendla till den stad som ligger närmast, i vårt fall Lund, 30 mil bort, eller så får hela familjen flytta med honom. Veckopendling innebär att jag lämnas ensam under veckorna med 2 små barn. Dubbla, långa dagar på förskola och arbete kostar med dubbla boenden. Resa för min man till pastoralinstitutet. Barnen får vara utan sin ena förälder under mer än halva veckorna. Och hon undrar här, vad gör kyrkan för att underlätta för familjer där ena parten studerar till präst? Och det är ju, jag förstår ju problemet.
Jag förstår också problemet. Problemet är väl också lite... Nej, blir det inte lite fånigt? För det finns ju massa saker som gör att du måste kanske plugga 1 år på någon annanstans. Och sen blir det lika stort problem. Men det är ju inte rent ett kyrkligt problem. Och vad ska kyrkan göra? Jag har svårt att se att en annan typ av utbildning skulle ta... Ja, men då löser vi det för familjen.
Nej, och som sagt, i det här individfallet så förstår jag ju så
sagt problemet. Själv, och det gör man ju alltid på individnivå.
Man förringar liksom ju inte det problemet. Nej. Så, men talar man generellt så är det ju inte så konstigt att kyrkan inte har något alternativ för det
Nej,
här.
Vi kan ju inte heller ha... Vi, ja, kyrkan, ja, vi kan ju inte... Vi kan ju inte ha den här möjligheten i alla städer heller.
Nej,
det är ju inte. Det är därför det finns på 2 ställen. Ja,
absolut.
Och det är klart, det blir samma problem, ursäkta avbrott, men det blir samma problem för alla som bor norrut.
Ja,
hur många mil som helst.
För när jag gick på pastoralinstitutet i Uppsala, då jag bodde ju i närheten, så jag kunde ju pendla. Jag pendlade ju varje dag fram och tillbaka, inga konstigheter. Men det var ju många som bodde där, jag veckopendlade då, som kom till exempelvis från Härnösand stift och Luleå stift och som var där. Och ja, de hade ju den här problemet. Jag kommer inte ihåg och vet inte nu hur många av dem som hade familj. Så det, jag vet inte, jag är osäker på om jag ens visste det då. Men ja, det är ju det problemet som uppstår. Och som sagt, det finns ju andra utbildningar som också
Nu, nu måste vi också så här lägga in här. Nu svarar ju du och jag utifrån vårt väldigt Stockholmsperspektiv. För om jag nu drar mig till minnes här, när jag har gått olika kurser och sånt där, så genom åren så gör man det när man jobbar.
Ja.
Nästan alla är ju i Stockholm.
Ja, just det. Det är sällan man på kurs i Härnösand. Alltså.
Nej, det har jag inte varit. Jag har varit någon gång ute i Göteborg. Var en i Tyskland som utgick från Lund. Men då var det liksom en sammansatt vecka och det är mycket kortare än ett helt år. Så jag kanske svarar lite för mycket ur ett Stockholmsperspektiv. Faktiskt, för att det mesta är... För oss, ligger. Jag ska snart börja en ny utbildning. Och den är också, tänkte jag, vad skönt, det är i stan såklart. Och sen såg jag, det kommer ju folk från hela landet. Det är
just det.
Lika omfattande som ett år.
Ja, nej, men det är som sagt, jag förstår mycket väl. Men det är svårt att se någon sorts lösning på det.
Vad ska vi andakta om idag?
Vi ska andakta om 16:e söndagen efter trefaldighet. Och det känner du väl till vilken rubrik den har. Den har ju rubriken såklart Döden och livet. Och det låter ju muntert. Nej, men det är faktiskt en intressant text och intressant tema. Jag läser nu ur Bibeln.
Jag läser ur psalmboken fast en bibeltext.
Ja, en bibeltext som finns i psalmboken. Jag läser ur Markus evangelium och det står på följande vis. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Här finns det ju en förhistoria såklart, att Jesus blir av en synagogföreståndare ombedd att komma hem till hans hem, för hans dotter ligger mycket svårt sjuk. Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita kom. Det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta.
Han har ju en väldig pondus, den gode Jesus. Alltså, kommer hit, det är stor folksamling som är ledsna och i och med det hånar honom. Men det här, hon är död, sluta.
Ja, just det.
Och han bara, iväg med er, iväg.
Ja, och så går in den sätt och
upp och res dig.
Och så börjar hon gå runt och sen säger han, ge henne mat.
Ja. Men att han har ju en otrolig, det återkommer ju, men en otrolig pondus. Sen är det alltid det där spännande. Han förbjöd dem, eller jag förbjuder er att tala om detta.
Ja, just det.
Varför återkommer man så ofta till det?
Ja, det är en fråga som har diskuterats ganska mycket. Är det så att vi inte ska veta vem Jesus är förrän vid uppståndelsen, då först ska man förstå vem han är. Eller är det rent mänskligt så att han inte vill ha horder av människor som trängs omkring honom hela tiden, utan han är inte här för den skull. Han är här för att tala till folk, men han är inte här egentligen för att han är doktor och vi ska läka människor eller uppväcka döda. Det är inte därför han har kommit, utan det är ju ett medel för honom, tänker man väl sig väl ändå. Att visa vem är Gud och vem är jag. Levande charad. Ja, men ja, för min del, jag ska predika på söndag. Då kommer jag att fokusera på en tanke om att Gud är närvarande både i livet och döden. Alltså först så, jag har skrivit en berättelse om en flicka, eller om den här flickan då, hur jag har fantiserat om hur hennes liv har varit. att hon har varit väldigt nära Gud under sitt liv, att så länge liksom, när hon lever så är Gud med henne. Sen dör hon och då kommer Jesus och Gud är med henne även i döden. Alltså. Mm. Det är min påhittade berättelse som jag kommer att ta på söndag. Och det är som sagt ett sätt att säga då att både när vi lever så går Gud bredvid oss. När vi dör så tror vi att Gud är där. Att vi kommer till Gud. Eller Gud kommer oss till mötes kanske. Ja. Ja. Så att, ja, det tycker jag är en
viktig... Det var fint. Jag vill inte säga något mer. Det var bra.
Tänk om man kunde sluta prata de gångerna man upplever. Ja, nu vill jag inte säga något mer.
Nej, nu vill jag att du sjunger istället.
Du ska sjunga. Ja. Och då tänkte jag sjunga en psalm som har nummer 40. Och heter Kristus vandrar bland oss än. Kristus vandrar bland oss än, syndare så sorgsnas vän, stannar där en människoröst, ber om läkedom och tröst. Den som beder innerlig, Davids son, förbarma dig, och sin nöd till Jesus bär, skall förnimma vem han är. Onda makters överman, frälsaren som vill och kan, lösa oss ur dödens band med sin kärlek starka hand. Kristus skänker oss en tro full av seger, kraft och ro. Vad vi fåfängt kämpat mot lägges maktlöst för vår fot. Av Guds kärlek på nytt fött, liv får hjärtat som var död. Öppen himmel strålar klar över själ som ängslad var. Kristus lever där han går, blommar evighetens vår. Jublande förnimmer vi, undrens tid är ej förbi.
Stort tack, Kjell.
Tack.
Fint var det.
Härlig psalm.
Ja, verkligen. Och du har ju den tackat, så att jag behöver inte göra det, men tack Sollentunas kommunikationsenhet. För att du med oss på detta. Jag kunde inte låta
du kunde, det är en sorts tix detta. Du måste säga det varje
gång. Ja, sluta med det. Ja. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!